Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Det här är podden Vidar möter, som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson, som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Välkommen till Vidar möter, Annie Lööf.
Tack så mycket. Mm.
Och stort tack för att jag får gästa dig i ditt arbetsrum här på riksdagen.
Ja, men tack. Jag brukar ju själv inte vara så ofta. Det är mycket hemarbete nu, men för din skull så åkte jag in idag faktiskt. Och det blir bättre så här.
Ja, det blir det verkligen. Och ses. Mm. Det är viktigt. Hör du, jag var med i Åre för Folkbladet då, när du valdes till ordförande. Mm. Det är 2011.
Ja.
Du var bara 27 år.
Ja.
Helt otroligt. Och nu är du 37.
Ja, jag var faktiskt 27. Eller när jag var 28.
28, okej. Okay.
Vi kan ta om det om du vill.
Nej, då,
jag var 20, nej, men jag var 28 och nu är jag 38 i sommar.
Ja.
Så jag har suttit 10 år som partiledare.
Ja. Så ung och så veteran.
Ja, samtidigt. Alltså, ja. Då var jag ju ung och lovande och nu är jag väl lite äldre och mer erfaren.
Ja, eller hur? Men du känner inte så här att jag menar, det är ju en väldigt spännande politisk tid vi lever i? Och tänkte, jag skulle ha börjat nu, då hade jag kunnat sitta i 20 år till.
Nej, men jag tycker att jag började helt rätt. Alltså, och jag, nu så här, efter när jag tittar tillbaka så tycker jag att jag var oerhört modig då.
Mm.
Jag var ung, vi satt i regeringsställning. Att tacka ja till ett partiledarskap innebar ju också att man tackade ja till att bli minister och departementschef. Och det var ju ett enormt ansvar. Och det var ju inte guld och gröna skogar på den tiden heller, utan det var ju en ekonomisk kris. Mm. Det var fordonskris och jag blev landets näringsminister. Så att det var ju några tuffa år där faktiskt i regeringsställning. Samtidigt som vi också hade det rätt tufft internt i Centerpartiet. För vi hade ju inte gjort ett tillräckligt bra val 2010. Och det hade skapat liksom en oro om vad Centerpartiet är och vad vi står för. Så att det var ju en resa där inledningsvis också. Mm. Så att de här 10 åren som jag varit partiledare har ju mitt parti utvecklats, men Sverige och världen har ju utvecklats jättemycket. Så att jag har mer att ge, så att jag kommer få vara med några år till här framåt, förhoppningsvis.
Det låter bra, man kan inte bara ha nybörjare på de här posterna. Utan det, eller hur?
Ja, och med erfarenhet så kommer ju också möjligheten att se saker i andra perspektiv.
Mm.
Jag har ju haft förmånen att vara med i 3 skeden kan man säga under de här 10 åren. Alltså först i regeringsställning, sedan i ren opposition efter valet 2014 och nu de senaste åren. Som en budgetpartner till regeringen, alltså en semi-position där man både är med och genomför mycket politik men också har vissa frågor där vi är i skarp opposition. Och just de här 3 skedena gör ju att min roll har förändrats hela tiden. Så att jag är i grunden en person som vill framåt och jag vill att det ska hända saker, och det tycker jag ändå att det har gjort. Det har liksom inte varit en dag som har varit lugn och stilla under de här åren.
Ja. Partier är ju olika. Man kommer från olika håll och växer fram olika partikulturer och så. Jag skulle nog säga med min politiska erfarenhet, som i huvudsak är från Socialdemokraterna och från kommunpolitik och riksdagspolitik och sånt där, att Centerpartiet och Socialdemokraterna är ganska lika varandra i den meningen. Jag skulle säga att det finns en ganska stark maktgen även i Centerpartiet. Att det finns det hos Socialdemokraterna, det är alldeles solklart. Att vi förstår värdet av att sitta i regering.
Mm.
Nästan till varje pris som helst. Men den här maktgen, att den finns hos Centerpartiet också. Alltså att man är beredd att ge efterkall på det ena och det andra ifall det behövs för någon större sak och sånt där.
Ja, men där skiljer vi oss nog åt. Jag skulle säga att det finns ju fler skillnader än likheter mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. Det som lika är ju vår tradition av att vara breda folkrörelsepartier som liksom har en vi har liksom en förmåga båda två att liksom hitta de där rörelserna ute i landet och att ja, bygga framåt. I Centerpartiet är ju våra medlemmar oerhört viktiga och att de känner att de kan vara med och påverka till exempel. Sen är ju Centerpartiet också ett parti som är beredd att kavla upp armarna för att få något gjort. Men inte till vilket pris som helst. Vi är beredda att sitta i maktställning både lokalt och regionalt och nationellt. Vi är ju det parti som är med och styr på flest ställen i landet just nu. Men jag vill ändå säga att det inte är till vilket pris som helst, utan vi har ju dragit red lines. Vi sitter inte och förhandlar med Sverigedemokraterna till exempel för att få inflytande. Vi går inte med på vissa förslag från Socialdemokraterna i vissa kommuner, och då står vi hellre över och är i opposition. Så att för vår del så är ju det politiska innehållet helt centralt. Och när vi satt och förhandlade januariavtalet så försökte jag ju få S att släppa fram en alliansregering. Och liksom erbjöd dem då politiska eftergifter. Motsvarande de eftergifterna de sen fick göra till oss för att vi skulle acceptera dem. Och det var ju enorma politiska eftergifter som Socialdemokraterna fick göra för att få sitta kvar i regeringsställning. Vi pratade om kraftigt sänkta skatter, stopp för det här med att för vinst i välfärden, göra om arbetsförmedlingen och arbetsrätten och hyressystemet i grunden. Och ändå så var man beredd att ge det för att makten var viktig. Och det var en rätt intressant övning den där hösten, för att även om jag sa att ja, men om ni släpper fram alliansen och det finns möjligheter för er att kräva att vi inte sänker skatten, att vi inte rör arbetsrätten, att vi gör förändringar i sjukförsäkringen, kan inte tänka er att liksom hitta en acceptans över blockgränsen? Och svaret på den frågan var ju nej. Och där skiljer vi oss verkligen åt, för att för vår del så är det faktiskt det politiska innehållet som är det mest centrala för oss, och det är därför jag inte sitter i regeringsställning nu. Alltså, vi fick få ut mycket mer genom att ha den här positionen som vi har idag och få genomslag för vår politik.
Ja, det är intressant. Alltså, i min värld är det inte nedlåtande att vilja eftersträva makten. Utan...
Nej, och inte i min heller. Men man kan skilja sig åt.
Ja, absolut, absolut. Men du, när du valdes där, jag tänkte på det var ju ett väldigt starkt stöd. Det var väl 1500 medlemmar där någonting. Det var fullt i sporthallen i år i alla fall. Och en väldigt familjär stämning trots att det var så många. Och sen när du inledde, precis som du sa lite tidigare, så blev det ju kriser där med det ena och det andra och program och någon julfest på näringsdepartementet och politik och sådär. Men uppslutningen bakom dig har liksom alltid varit... Media letar ju alltid i såna här lägen efter någon som ska prata skit om partiledare. Men man hittar nästan ingen. Inte ens någon riktigt gammal fördetting, tror jag. Utan, alltså alla,
och det bygger nog i att jag fick ju ett oerhört starkt stöd när jag valdes som partiledare. Jag valdes ju i en öppen process. Och valberedningen gjorde ju ett väldigt mödosamt arbete där med att vaska fram en kandidat som hade stöd i hela landet. Och jag blev ju vald enhälligt. Hade ju många nomineringar både från distrikt men också från kretsar, alltså våra kommunkretsar och medlemmar. Och när de valde mig så gjorde de investerade ju mig där i förtroende. Och när det då var tuffa år där för det är ju länge sedan nu, men 7-8 år sedan, de trodde på mig. De hittade ju inte någon som där var ute till exempel och krävde min avgång eller liknande. Nej. För det hittar man ju alltid i andra partier. Så att och det är ju lite unikt med Centerpartiet, att vi vårdar och värnar de vi har. Och jag har ju varit väldigt noga med att alltid jobba med förankring. Så jag reser ju i vanliga fall när det inte är pandemin ungefär 2 dagar i veckan. Och det är ju ett sätt för mig att betala tillbaka lite, att känna att jag har örat mot marken, att de ser att jag är ute. Jag bryr mig om vad som händer i Norrköping eller i Svalöv eller i Karlstad. Jag har ju många interna telefonmöten för att lyssna av, sitter på många långa möten för att lyssna på distriktsordförande, kretsordföranden. Och det skapar ju ett band. Och där jag också kan kalibrera vad är viktigt för dem, så att jag kan göra rätt avvägningar i förhandlingar och få partiet med mig. För det tycker jag är mitt ansvar som partiledare, är ju att vårda det förtroendet jag fått. Och då behöver man lyssna in för att se vad är mitt fåren i partiet. Mm. Vad kan de mäkta med i kompromiss? Som tar det här med januariavtalet till exempel. Jag hade inte fått med mitt parti på den lösningen om det inte hade varit de politiska vinsterna i det avtalet. Om skogen och strandskyddet och företagandet liksom. Och nu fanns det och då var det en full uppställning.
Mm. Du, alla partier är ju olika, det är vi överens om, men de går igenom olika faser också. Jag kan ju se för Socialdemokraternas del så här en anpassning, det har ofta skett från regeringsställning också till tidsstämningen, till andan bland folk, till om man lutar mer åt höger eller vänster, och så anpassar man sig till det. Mm. Vilket är ju helt enligt demokratin som jag ser det, så att man följer ju folket, det är ju, vi lever ju i en demokrati. Men, och det har ju Centerpartiet gjort också. Eller hur? Man rört sig i olika... Ibland varit väldigt borgerliga. Jag tänker på Torbjörn Fälldin, är den kanske väldigt borgerlig. Och liksom mer så här... Nästan aggressivt samhällsförändrande. Och ibland lite mer mittenborgerlig. Så här, lite mer mellanmjölk och så vidare. Och under dig, är det rätt? Min upplevelse är att det är en mycket så här marknadsliberal period. Alltså att Centerpartiet är väldigt liberala just nu.
Både ja och nej. Alltså, vänstersidan vill ju gärna sätta en sån etikett. Mm. Men tittar man på hur man då definierar det så skulle jag säga att det är långa linjer i Centerpartiet. Ta försvaret av den privata äganderätten. Den har funnits med i över 100 år sedan vi startade. Ta valfrihet i välfärden. Den har funnits med i våra program till stämman i säkert 30 år. Ta förändringen av arbetsrätten. Den har funnits med sedan den här rigida lagstiftningen infördes på 70-talet. Karin Söder på 80-talet gick fram och krävde förändringar i turordningsreglerna. Något som vi nu då kommer genomföra. Eller ta sänkta skatter som till och med Hedlund förde fram på 50- och 60-talet. Så att tidsandan har ju gjort att Centerpartiet idag definieras... liksom, av vänstern som än mer marknadsekonomiska. Jag har inga problem med det. Vi är ett parti för marknadsekonomi men också för en trygg välfärd, social omsorg. Vi är ju ett liberalt, borgerligt mittenparti. Och det var vi ju även under Torbjörn Fälldins tid. Det var ju på det sättet som han lyckades växa partiet och sen hitta samarbetsformer med de andra borgerliga partierna. Det var ju så man bröt SOS-innehavet på 70-talet. Eller likadant Olof Johansson som man då utifrån ett vänsterperspektiv brukar säga att han står närmare Socialdemokraterna, men han satt ju ändå i den regering som införde väldigt många av de borgerliga frihetsreformer om valfrihet i skolan till exempel, och införde hela den här tanken kring kretsloppet och arbetet kring miljö.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Som har varit viktiga för oss framåt. Så att jag är faktiskt väldigt stolt över vår historia och... Det är första gången vi nu betecknar oss som liberala.
Mm, eller hur?
Men vi har ju varit liberala sen vi startade med olika, beroende på tidsandan såklart. Så att, vi är ett parti för såväl marknadsekonomi som social omsorg. Det är ju därför vi är de vi är.
Mm, ja, precis. Och du, jag tänker på det här med, du har ju varit mycket... tydlig och lanserat det här i svensk politik med röda linjer man ska ha, framförallt då till Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Personligen är jag ganska tveksam till det där med röda linjer, för mycket röda linjer så här, vi kan bli dött i politiken. Jag tänker så här bara, vad ger man alltid Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet inflytande om man gör upp med dem. Jag tänkte på det här i försvarsutskottet när fem partier, alltså inklusive Centerpartiet och Sverigedemokraterna, enades då om att tillkännage till regeringen att man borde utlösa en NATO-option. Vi behöver inte gå in på sakfrågan nu, det har vi inte tid med. Men alltså, det var ändå så att det bildades en majoritet. Gav, jag menar, är det entydigt så att då fick Sverigedemokraterna inflytande? Fick inte också Centerpartiet inflytande genom att kunna använda Sverigedemokraterna? Förstår jag tänker?
Jo, men det är ju en stor skillnad här. Alltså, det var ju en centerpartistisk motion som vann i riksdagen om en NATO-option för att tillräckligt många partier ställde sig bakom den. Allianspartier och Sverigedemokraterna. Mm. Det är ju inga problem. Alltså att lägga fram sin politik och sen så får ju partier rösta hur de vill. Det har vi ju aldrig haft några problem med. Att tillträda som regering om man är större än de rödgröna. Vi var ju bara ett mandat ifrån sista valet. Det har vi heller inga problem med. Mm. Utan det vi har problem med, det är när man kommer i en beroendeställning till ett parti som är antingen Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. För att de är ju av helt naturliga skäl ingen dörrmatta, utan de kommer ju kräva inflytande i förhållande till sin storlek.
Som alla andra.
Konstigt vore ju annat.
Ja,
och det är ju där man som parti måste fundera på, vilka partier är jag beredda att kompromissa och förhandla med, samarbeta med? Och då har vi sagt att men vi är beredda att samarbeta med ungefär 70% av Sveriges riksdag. Nuvarande regeringsparti och allianspartierna. Mm. Men vi är inte beredda att sitta och förhandla med ett främlingsfientligt populistparti som jag tycker Sverigedemokraterna är. Mm. Eller för den delen ett vänsterparti då med rötterna i kommunismen.
Mm.
Och det är därför jag vill se breda samarbeten i mitten. Det kan vara ett utslag av vår historia.
Mm.
Alltså att vår pragmatiska mittenorienterade del runt om i landet just nu också. Där vi ser olika styren mellan de här sex partierna.
Mm.
Men jag tycker att vi borde kunna mäkta med det även på nationell nivå.
Mm. Frågan är ju, och det får ju framtiden utvisa, det vet ju vare sig du eller jag. Men jag tänker att Sverigedemokraterna är ett speciellt nytt parti i och med att de växer. Att de har, jag skulle säga att de har maktambitioner. De, och nu blir många socialdemokrater arga, men de påminner om Socialdemokraterna i det avseendet. Alltså att man är beredd att förändra och anpassa sin politik för man vill få makt och inflytande. Mer, medan andra partier förblir små. Eller hur, förstår du? Ni var stora ett tag, 25-26% på Torbjörn Fälldin, men sen återigen, ni är 9-10 nu. Det är bra för att vara Center.
Ja, det är ruskigt bra.
Ah, jo, men ändå är det inte så, tycker jag.
Nej, men vi har vuxit under den här tiden också, när Sverigedemokraterna har vuxit.
Ja, är det en polarisering då?
Nej, det tror jag inte, utan vi, alltså, vi vinner ju väljare. På landsbygden är vi ju som starkast.
Mm. Det är så fortfarande? Eller?
Ja, vi är som starkast på landsbygden. Och bland de nya väljarna som har kommit de senaste valen är ju unga och kvinnor och storstadsväljare. Men om man tittar på kvinnor till exempel, så är det ju kvinnor på landsbygden. Så att vi är ju ett parti som faktiskt är starka runt om i hela landet, men vi attraherar andra människor än de som attraheras av att rösta på Sverigedemokraterna. De tror jag plockar framför allt väljare som har röstat på S och M tidigare. Medan vi lockar väljare som liksom tycker det är viktigt med en småföretagarvänlig landsbygdspolitik, miljö och klimat, som brinner för både liksom en nära och trygg välfärd, slå vakt om valfriheten, byskolan till exempel, och möjligheten för den att vara kvar, och samtidigt ha en förmåga att säga nej till det här med rasism och främlingsfientlighet och dra en röd linje där. För att de är ju demokratiskt valda, precis som alla andra, och finns i riksdagen i kraft av sin storlek. De har fler platser än vad Centerpartiet har i utskotten, för att de är större, så ska det vara. Men som parti och partiledare får man ändå bestämma sig för vilka man vill samarbeta med eller inte. Och de vill ju inte samarbeta med oss heller.
Nej.
De motarbetar ju liberalismen. Så jag har väldigt svårt att se varför man som ett liberalt borgerligt parti vill förhandla och samarbeta med ett uttalat antiliberalt parti. Och av den anledningen så säger vi just nej till dem.
Du, en fråga i det häradet då, tycker jag skulle vara intressant att höra hur du resonerar kring. Jag tänker på invandringsfrågan som nu är väldigt stor och dominerar en stor del av politiken, vilket jag personligen tycker är mycket olyckligt. Det är helt fel fråga i ett land som Sverige. Det, alltså, det kan leda till brutalisering och både i ord och i handling och i politik på ett sätt. Utan det där är en fråga som bör hanteras, alltså skötas. Och min enkla analys är så här, att när Sverigedemokraterna på allvar dök in i riksdagen, så gick Moderaterna och Socialdemokraterna i baklås på något sätt. Och man ville motarbeta Sverigedemokraterna, och då började man också motarbeta själva invandringsfrågan som sådan, och lät och parade ihop den helt med Sverigedemokraterna. Så det framstod som att man var för stor invandring och tiggeri och allt det här, och Sverigedemokraterna ensamma stod för en reglerad invandring. Och, då, och ja, det gick i baklås alltihopa på något sätt. Det är min enkla analys.
Mm. Jag har ju varit med under de här 10 åren som partiledare, där alla partier har gjort en resa inom migrationspolitiken. Mm. Och även Sverige. Mm. Så mina första 5 år som partiledare så pratade ju alla i stort sett i termer av hur viktigt det är med en human migrationspolitik där vi försvarar asylrätten. Mm. Det tycker jag fortfarande är helt centralt. Och nu är vi färre personer som just för fram den delen. Mm. Medan andra då har förflyttat sig närmare Sverigedemokraterna, eller när Sverigedemokraterna också förflyttat debatten, så har de flyttat med. Mm. Och det är ju en del av tidsandan. Men om man liksom lyfter blicken här, så tror jag att det hade varit jätteviktigt om vi hade fått på plats en bred blocköverskridande migrationsuppgörelse i somras. Mm. Med såväl S som M i detta. Centerpartiet hade gärna varit med i den också, för vi hade velat ha en migrationspolitik som, ja, men som håller långsiktigt. Mm. Nu hörde vi här i helgen Ulf Kristersson var ute i Agenda och säger att det första han ska göra om han vinner makten är att riva upp den permanenta migrationslag som trädde i kraft till sommaren. Mm. Det skapar ju inte stabilitet, varken för Sverige eller för människor på flykt. Mm. Och det är av den anledningen jag tror att vi måste vara mer pragmatiska och hitta breda lösningar i mitten. Nu kommer det för här förmodligen bli en valfråga. Ja. Och den som vinner på det är ju Sverigedemokraterna, eftersom vi andra inte mäktar med att liksom sätta oss runt bordet och hitta en långsiktig lösning. Mm.
Ja, men måste det vara så att det, politik är ju inte ett självspelande piano. Man måste kunna lyfta sig ur sina roller också. Mm. Alltså, det är det ledare gör i besvärliga lägen. Mm. Och säga att okej, okay, i det här läget, vi måste göra så här. Mm. Och det är liksom det man förväntar sig också. På olika sätt. Alltså,
att man... Ja, och det är det jag menar med att alla partier har ju gjort sin resa. Alltså, vi var beredda i somras att hitta en bred överenskommelse. Vi har ju till exempel nu... Vi har ju, även om vi som parti egentligen gillar permanent uppehållstillstånd, så köper vi det faktum att vi har mer, som vi brukar säga, ordning och reda. Att vi stramar upp migrationspolitiken på vissa delar. Men att vi har en liten ventil för humanitära skyddsskäl och en ventil för familjeåterförening. Men det är en resa vi har gjort. Mm. Och där bör ju andra partier också hitta möjlighet att mötas. För det är ju inte så, kan jag säga med 10 års erfarenhet, att det är inte så att ett parti får igenom allt när, nej, man sitter runt bordet, utan man måste vara beredd att ge och ta. Mm.
Du, jag uppfattar läget som så här ungefär, som socialdemokrat, att det Socialdemokraterna gör nu, att man på allvar provar om det går att bygga ett block, eller vad man ska säga, eller en sida med partier, med Centerpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, och kanske Miljöpartiet. Mm. Vad tror du om det?
Nej, jag tror inte alls på den idén. Nej. Utan då tror jag att man behöver gnugga öronen extra mycket som socialdemokrat och höra vad jag faktiskt säger. Och det handlar just om att vår dörr står vidöppen i den här breda politiska mitten, där vi kan tänka oss att samarbeta med både S och M. Och det vill vi ju göra för att inte ge Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna inflytande. Och januariavtalet var ju en konstruktion som inte gav Vänsterpartiet inflytande. De har bara fått inflytande när de har förhandlat då med M, KD och SD för att få genomslag för sin politik. Så att där behöver nog strategerna i sossarna tänka om de tror att det är den delen. Men jag vill också säga, när jag pratar med Stefan Löfven så är han mån om att just uttrycka det här, att han är inte intresserad av att bilda ett nytt block i svensk politik. För jag tror inte på att vi... Jag tror inte på den här vägen där Sverige är ganska unika nu, att ha 2 block. Mm. Utan vi kommer ha ett mer rörligt politiskt landskap där man snarare kan se 3 olika liksom delar, med ett block då till höger som drar mer åt det konservativa hållet. Ett block som är vänster, som inte har några problem att kalla sig för vänster, och det, dit räknar jag Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och nu också Miljöpartiet, som själva säger att de gärna definierar sig in där. Och sen har vi då ett liberalt block med Centerpartiet, men också med Liberalerna, som nu får vi se hur de slutligen väljer att landa. Men vi, våra två partier är ju liksom en nyckelspelare i svensk politik. Man kommer ju behöva våra mandat för att kunna bli statsminister. Och då behöver man nog lyssna till vad vi tycker och tänker.
Ja, det är nog så, Annie Lööf, att Centerpartiet är i den positionen, om ni håller den här ställningen, att bli kungamakare eller drottningmakare ännu en gång på något sätt.
Ja, alltså, jag är ju partiledare i vårt parti för att få ut största möjliga utrymme för vår politik och våra värderingar. Centerpartiet ska ju växa, men framför allt så ska vår politik få genomslag. Och då måste man hitta en strategisk position där man gör det möjligt. Och det är ju genom att kunna förhandla med så många partier som möjligt. Men att också vara tydliga med att vi är ett värderingsbaserat parti. Det finns vissa röda linjer. Makt är inte allt. Utan vi har fokus på att genomföra vår politik till en viss gräns. Går inte det, nej, men då får de andra försöka. Men vår ambition är att försöka hitta samarbeten i den breda mitten.
Och det säger alltså Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet. Stort tack för att du vill vara med i Vida möter.
Tack så mycket.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.